Bam! Lilla Drevet är tillbaka med ännu ett väldoftande avsnitt. Som vanligt i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och vi som sitter här idag vid mikrofoner upphallade på matavfallspåsar och kartonger är Liv Strömqvist, Ola Söderholm och jag, Nanna Johansson.
Hej!
Hej! Hej.
Hörrni, Sverige har ju höjt sin säkerhetsberedskap från en 3 till en 4.
Ja, just det.
Jag vet inte riktigt vad det innebär rent praktiskt. Men det är ju lätt att se en av konsekvenserna av den här höjningen. Och det är att fler och fler civila har börjat lajva Säpo. I veckan så kunde vi till exempel läsa om en kille som stått på tunnelbanan med sin träningsväska. Han märkte att hela vagnen stirrade på honom och då särskilt en kvinna som stod i närheten. Han anade då att hon misstänkte att han var en terrorist. Och mycket riktigt, efter några stationer så kunde den här kvinnan inte hålla sig utan skrek: öppna din väska! Killen öppnade sin väska, där låg träningskläder, inget vapen. Då kan man ju tycka att kvinnan borde ha bett om ursäkt, men det gjorde hon inte. Hon kanske satt resten av resan och klurade på vad bomben var, om nu inte i väskan.
Om det var en, vad heter det? En shortsformad bomb.
Det är lite så här, öppna inte väskan.
Nej, för samtidigt, jag kan också fatta att man blir helt så här, att det är helt sjukt att bli så misstänkliggjord som man bara vill typ visa. Alltså,
det är lätt att sitta och tänka så här, vad man skulle ha gjort i efterhand. Men det är svårt när det står en mobb och gallskrika öppna väskan. Jag har också gjort det.
Ja, ifall hela tunnelbanan skrek det. Men det kanske är det läskigaste med stämningen ändå, att ifall det är en galen rasistisk tant, en nedkissad dåre på pendeltåget som skriker det. Om man ändå känner att stämningen i samhället är så att det är bäst att lyda nu.
Det här är inte första gången så folk har gått bananas i sin privata terroristjakt. När säkerhetsberedskapen höjdes i Norge förra året så hände en liknande grej där. På en flygplats så drogs en annan ung kille av planet av en massa poliser, förhörde sin timme bara för att en medpassagerare hade fått ofiling och pekat ut någon som terrorist på inga andra grunder än att de tyckte att han såg misstänkt ut. Och då fick med sig personalen och polisen på det här.
Det blir en sån sammanstämning där de paranoida dårarna helt plötsligt har blivit de som får sätta agendan. De lever sin glans, de har sin guldålder
ja,
nu.
Alla det enda de läser i tidningen är ju bara så här: du har rätt, din världsbild är korrekt.
Och nu för första gången så är Säpo så här, istället för att lägga på så är de så här: vi kommer.
Och det är kanske rätt förståeligt också att man vill lajva Säpo, eftersom att bara man ska gå in och kolla på någons öppna Facebook-profil så bedriver man ett mer sofistikerat underrättelsearbete än Säpo också.
Just det.
Så man förstår att galna tanter på tunnelbanan känner sig inspirerade liksom, i den konkurrensen.
Ja,
att man bara kan peka och skrika på random människor med Mellanöstern utseende.
Men det jag skulle vilja, alltså jag tänker så här, både riktiga polisen och de här hobbypoliserna vill ju gärna ägna sig åt rasprofilering. Men riktiga polisen måste ju i alla fall låtsas som att de inte gör det. Och det här tycker jag ska gälla för hobbypoliserna också. Nästa gång den här tanten vill kolla en killes väska på tunnelbanan så tycker jag hon ska gå runt och fråga alla i vagnen: öppna din väska, öppna din väska och så vidare. Och nästa gång den kvinnan på planet vill peka ut en terrorist på inga andra grunder än att han är lite mörk, så måste hon då gå fram till flygpersonalen och peka ut alla i planet. Jag tycker liksom inte att det är mer än rimligt att den som nu anser sig ha lika stora befogenheter som polisen när det kommer till att visitera folk, att den också ska behöva följa samma spelregler.
Jag undrar en sak med den här norska kvinnan. Var det så att hon liksom var en person som hon fick ofeeling av för att hon inte kanske hade så här pratat arabiska eller någonting bredvid henne?
Och sen så jag tror han var typ latinamerikan.
Okej. Slappat ut honom för att honom en timme. Var det sen så? Okej, det var inget. Fick han så gå på planet och sitta bredvid henne hela en sån lång flygning?
Superstelt.
Så jävla stelt.
Mm.
Alltså jag bodde ett tag granne med en galen tant. Eller bodde ovanpå en galen tant som trodde att jag förföljde henne. Och hon hade varit förföljd ganska länge av en kvinna, en annan kvinna, upplevde hon. Och då trodde hon att jag hade liksom tagit an en falsk identitet och liksom gått in i hennes hud och sånt. Så att hon kallade mig, hon sa, jag ska kalla dig för ditt rätta namn. Och så ringde hon helt enkelt till hyresvärden och sa så här: du kastar in brinnande klot i min lägenhet och filmar mig och sådana saker.
Vad var ditt rätta namn?
Ja.
Belzebub.
Men det var typ så här, Caroline Olsson. Mm-hmm. Och så var det så här: Caroline Olsson, det är du. Jag bara, men jag heter det här. Hon bara, nej, hämta ditt pass. Alltså hon var uppe hos mig i lägenheten ofta.
Och men var du som den här killen på tunnelbanan då? Okej, här är mitt pass.
Ja, jag var faktiskt.
Så jag svag.
Faktum är att det var det.
Man väl inte.
Nej, men det gör man inte. Jag fattar att det stora problemet här är rasismen i samhället, men också lite den här killens. Öppna inte din jävla gympapåse.
Nej.
Men,
nej, alltså det är i sådana fall upp till kanske någon annan där i vagnen att bara, men vad fan, det ska man väl inte behöva göra liksom. Jag tycker inte.
Nej, jag tycker det är jättelätt att säga bara nej.
Men om han skulle säga nej, då skulle ju alla
där ta det bara för honom.
Nej, det skulle de inte.
Jo, då skulle de tro att hon var Säpo och hon var där och gjorde ett ingripande. Och så skulle de vara så här, Säpo här och gör ett ingripande och han gör våldsamt motstånd, blir livrädda.
Nej.
Sanna honom. Kanske.
Men han kan säga så här, med vilken auktoritet vill att jag ska visa upp min väska? Kan du visa något Säpo lägg eller något sånt
där? Varför är du så bra på att mästra folk med så här långa ord? Säga auktoritet till någon.
Ja,
men hur ska du få ut det här liksom meddelandet till galna tanter att de ska vara mer försöka vara mindre rasistiska i sin galenskap?
Alltså, det vet jag faktiskt inte.
Skriver det på familjeliv.
Men jag tycker det är ändå någonting man ska hålla lite koll på när man höjer säkerhetsberedskapen från en 3 till en 4. Att man höjer också graden då av koko hos människor som är koko med, från en 3 till en 4. Om de tyckte att 3 av 5 svarthåriga män såg ut som terrorister innan, så är det 4 av 5 nu. Ska vi köra igång?
Det är det det betyder.
Ja, det är det det betyder.
Veckans dominerande inrikespolitiska nyhet har ju varit det här som presenterades i tisdags på en presskonferens med statsministern och Miljöpartiets språkrör.
De senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting.
Åsa Romson grät som en bög. Som en bög, inte som bögar i allmänhet utan som en bög.
Som Fredrik Federley.
Det är det andra exemplet jag kan komma på.
Just när han var tvungen att rösta igenom FRA.
Ja, samma fenomen, rösta för något man högljutt argumenterat emot men ändå kanske vinna några sympatipoäng genom att vara gråtig när man gör det. Men det gör då att regeringen har skärpt.
Liksom högt spel av Åsa Romson då, för att hon har ju ändå den där grejen mot sig att alla hatar henne vad hon än gör. Alltså det känns som att hon har väldigt, varit väldigt hatad. Sen att hon ändå försöker vara cute, så det, jag tycker det är modigt att hon spelar på den grejen. Att hon är så liksom oadorable och ändå försöker vara adorable.
Ja, det kanske inte var en beräknande gråt i och för sig. Men jag menar, effekten ändå. Ja. Samma.
Jag tror ingen har fått mer sympati för henne på grund av detta. Eller? Det är folk på att jag velat ge en örfil. Sagt skärp dig.
Jag har inte sett någon bild på det. Men vissa gråter är vackert och vissa gråter är väldigt, väldigt fult. Som bara får så skrynkligt ansiktet. Vilken kategori är hon?
Alltså var hon som ett sånt barn. Ett sånt hötorgsbarn. Det bara kommer sån glänsande vacker tår rullande ner för en rund, fin kind och gjorde att man kände att man ville ha det här på väggen.
Jag kan säga att det var så att journalistkåren stormade podiet och började kyssa bort hennes tårar.
Killarna blev kåta. Kvinnorna blev rasande av avundsjuka.
Ja, nej, men det var, hon grät nog, jag tror aldrig så att tårarna spruta. Det var det där som hände liksom, att rösten brast.
Okej, det var inga lille skutt.
Det var ingen sån Helena Bergström och snorade av gallskrika.
Blir knullad av Rolf Lask och grå.
Ja, precis. Och så har de som grät så mycket under presskonferensen att i slutet av presskonferensen var hon gravid med Rolf Laskors barn. Så mycket grät hon. Ja, men det som har hänt är då att regeringen har skärpt asylreglerna så mycket som det går utan att direkt bryta mot internationella avtal. Det är vad jag har hört. Och anledningen då att kraftigt få ner antalet flyktingar. Det har kommit typ 10 000 i veckan senaste tiden. Kanske mest EU-ländernas fel.
Att de andra EU-länderna inte har tagit in dem.
Ja, precis. Kalla mig regeringstrogen satiriker och politiker. Men jag kan lite grann köpa analysen att det är mera fuck EU och fuck de andra länderna än fuck regeringen.
Och man kan ju tycka då att regeringen hade kunnat börja med att sätta mer press på EU-länderna istället för att göra som de då. Skulle väl någon mer.
Ja, de säkert, jag tror de har gjort det i 20 år ungefär. Men, ja, men de, typ de har gjort det på ett mesigt sätt. De har utsagt ifrån artigt bara, tror jag. Ja, precis. Stefan Löfven borde typ ha stått i tv och skrikit David Cameron, shame on you. Mm. Något sånt utspelande man vill höra.
Satansmördare hade de kunnat stå och skrika. Men det finns väl vissa grejer de hade kunnat göra. Det har funnits vissa förslag i alla fall. Att de hade kunnat liksom sluta betala EU-avgiften och börja rya mer som fan. Och
jo, sen så säga, var
lite jävla namn.
Ja, men att nu är det så liksom många till Sverige just, men att det kanske inte är så många till EU ifall det fördelats jämnt. Men det är ändå rätt lätt att tänka sig att det kommer bli en sån här situation ifall allting fuckar ur mer och mer. Att det ändå kommer komma så liksom extremt mycket människor till hela EU som helhet också. Liksom, hur ska man göra med mottagande och så då? För att det som lite fram nu som motivet för att göra den här nedskalningen, det är att det inte går att kombinera det här stora mottagandet med ett värdigt mottagande. Stefan Löfven säger att vi kan inte garantera välfärden på ett trovärdigt sätt om vi inte stramar upp nu. Det finns inte nog med tak över huvudet och sostanter och lärare och så vidare. Och det kommer en del kritik om att det är fel fokus att känna att man måste garantera välfärden. Att man istället ska prioritera att ge människor en fristad även om det är utan välfärd.
Just det.
Istället för att skära i antalet mottagna personer, skär i pengarna som vi lägger ner per person. Jag läste en Johan Norberg-krönika om det här. Han skrev så här: problemet är nämligen att om vi säger att alla som kommer hit måste ha våra löner och våra välfärdstjänster, ja, då får nästan ingen något jobb till de här lönerna och ekonomin bågnar under trycket av välfärdstjänsterna. Och varje gång som välfärdsstatens bevarande hamnar i konflikt med människoliv väljer svenska politiker välfärdsstaten. Som Masih Zaremba uttryckte det när Sverige en gång införde visumtvång mot bosnier mitt under brinnande krig. Sverige frågar inte vad för slags skydd flyktingen söker. Sverige bestämmer att han söker det dyraste. Vilket vi sedan bestämmer att vi inte kan ge. Johan Norberg är då liberal. Han tycker att ett bra sätt att kunna hantera flyktingströmmen är att kraftigt sänka välfärdsambitionerna. Vilket ju han tycker man ska göra i vilket fall som helst.
Det är bra det här med flyktingkrisen på så sätt att alla kan använda den som argument för det de redan tyckte.
Libertarianism eller världskommunism.
Absolut.
men det finns ju en slags motsättning här då. Mellan välfärdsstat och fri invandring som kommer bestå fram tills världsmedborgarskapet och världskommunismen har segrat.
Just det.
Eller fram tills alla nationalstater är exakt lika rika.
Precis, eller liksom att nationalgränserna avskaffas eller någonting. Alltså så länge man har nationalgränser så ja, inom vilka de som bor där betalar skatt. Alltså, ja, ni fattar.
Skit ja, men jag menar det, världsmedborgarskapet måste segra. Ja, men vi tycker ju att de som bor i Sverige ska leva med den samhällsservice som vi svenskar har. Men vi har då inte råd att erbjuda det till alla som vill komma hit. Men det finns ganska många nivåer mellan att leva i Sverige med svensk samhällsservice och att leva i ett sönderfallande Syrien. Kanske då leva i Sverige utan svensk samhällsservice. Och vill vi förneka människor det?
Man får ju en känsla av att det borde finnas liksom en nivå till där man... Det är ju rätt konstigt det här liksom att det är så här automatiskt hela tiden. Att så här, när vi ska skära i något till exempel så har de ju bara direkt tagit helt utan och jag vet inte vilken diskussion som har föregått det, men att man börjar med att ta från biståndet direkt så här, för att finansiera asylsökande. Alltså varför tar man inte dem från de pengarna från försvaret eller kungahuset eller de rika eller liksom något annat? Mm. Det är ju konstigt tycker jag. Att det inte känns som det har funnits så mycket diskussion kring det. Och det måste ju finnas mycket sånt som man hade kunnat...
Ja.
Diskutera mer vad man prioriterar gemensamt i samhället.
Men jag menar att allt där är så här mikro- och makronivå så där, att vad de har gjort nu och hur de har prioriterat, det kan man säkert hålla på att diskutera i oändliga. Men jag menar bara och huruvida vad Sverige har tagit för ansvar och vad EU borde ha tagit för ansvar, alltså som situationen är nu, men att det finns någon så här större nivå med de här stora folkrörelserna. Hur ska man liksom förhålla sig till dem.
Precis, för det är många som, eller det är mycket som tyder på att de här folkrörelserna kommer liksom öka på grund av så klimathotet och att liksom enorma mängder människor kommer att tvungna att migrera så här inom kanske ganska, jag vet inte, inom när, Ola, frågar jag dig. Lilla Drevs klimatexpert. När kommer klimatflyktingar på riktigt att börja? Alltså, för de här är också kan ju på ett
de
sätt.
Kommer nu. De kommer nu. Panik.
Nej, men när kommer det här värld... Skjuter de?
Ja, men...
När kommer de från Tuvalu hit?
Jag tror inte att de kommer hit.
De kommer bara ligga och plaska.
Men alla de där örikena som sjunker nu, de försöker ju evakuera sig till Australien. Mm. Men Australien är typ krigsskepp ute. Bara alltså, släpp inte om innan ända.
Fy fan. Men där har man kunnat börja med Australien att inte låta dem vara med i Eurovision till exempel som straff. Jag tycker inget hade kunnat ta så hårt. Jag tycker vi hade kunnat
Stefan
säga
Löfven säger and we will give 0 points to the Australian bidrag in
nu
the next Eurovision.
Nu är det ju Sverige som ska hålla den där jävla pisstävlingen. Då kan vi väl liksom utöva vår makt och säga så här, ni får inte sätta er fot. Vi ska skicka ett jävla krigsskepp efter er. Mm. På grund av vad ni gör mot de här människorna på Tuvalu.
Vi ska kalla hem alla ABBA-coverband som turnerar i Australien.
Det är förbjudet att klä ut sig till Agneta Fältskog.
Men också så här, om man ska släppa in folk utan service eller så, här, så att säga samhällsservice, så ska man ha då 200 000 syrier som lever typ som de romska EU-migranterna.
Ja, just det.
Har någon sån konstig klassapartheid eller
menar jag bara att det skulle vara just de nyanlända som inte skulle få till exempel skola och sjukvård och så, eller skulle liksom det jämnas ut på alla, eller skulle det vara så här om du är nyanländ så får du 10 kronor i timmen?
Ja, men det är det som är svårt, och han vill kanske ha ett sånt samhälle att det är så för alla medborgare i Sverige att det är en totalt nedskalad stat, så att, men ja, det var inte så explicit i den här metrokrönikan om det skulle vara olika villkor. Men det här fick mig att tänka på en Nina Björk-krönika i Arena för typ något halvår sedan som delades ganska mycket i mina flöden. Den handlade typ om att hon tyckte att det var märkligt att en så här vanlig sosse-retorik som är att Sverige ska vara konkurrenskraftigt jämfört med andra länder.
Mm.
Alltså drar man en linje mellan svenskar födda här och svenskar födda i andra länder, då blir man stämplad som rasist. Medan så här linjen mellan svenskar och andra nationaliteter kallas konkurrenskraft, trots att det är typ samma grej, konkurrens och konflikt baserat på nationalitet. Om den indiska arbetaren är i Indien, då är det helt legitimt att säga fuck honom, han ska krossas, han ska konkurreras ut. Men om man flyttar till Sverige, då är man rasist och man säger fuck David Batra, tar alla mina jobb och mina tjejer.
Mm. Har du varit olyckligt kär i annars inte Batra i 25 år? Ja, det blir en sån jävligt smärtsam påminnelse varje gång. Hon är på TV väldigt ofta nu. Så det är en extra jobbig period för dig, kan man säga.
Men, ja, men att det är så här nu då. Så här är sossar nu för tiden. Men traditionellt, eller i alla fall så som idén med arbetarrörelsen har varit, så spelar det egentligen inte någon roll om arbetarna är i Indien eller i Sverige.
Nej, just det.
För man är solidarisk med arbetare i alla länder. Förenar ner där. Arbetarrörelsen har inte något fosterland. Klassintresset över landsgränserna överordnat nationalismen. Arbetare i alla länder står emot kapitalet i alla länder. Men när man har Stefan Löfven och Carl-Peter Thorwaldsson prata nu låter det mer som att arbetare och kapital i Sverige står emot arbetare och kapital i andra länder eller i ett annat land. Och det var ju inte meningen. Meningen var att din plats i produktionen skulle avgöra vem din motståndare är. Inte din nationella hemvist. Men jag börjar tänka att det kanske är så att det är samma sak idag. Att nationen och klassintresset sammanfaller. Att svenska arbetare tillhör en global överklass.
Ja, ja.
Alltså vilket de kanske i någon mån gjort länge, men att det blir mer så här påtagligt med de här jättestora folkrörelserna. Den eskalerande globaliseringen. Där så här massor av människor rör sig och det är så här flöden av varor och kapital och arbetskraft. Och jag fattar att man på ett sätt inte kan säga att alla svenskar är överklass. För att klass då avgörs av en ställning i produktionen. Så en svensk städare kan inte vara överklass bara för att den tjänar 10 gånger mer än en städare i Bangladesh. Maila mig inte. Jag vill inte bli mansplainad av någon marxist.
Varför lyssnar du då hela tiden på Marcus och Malcolm?
Jag har inget emot det förresten. Mansplaina mig gärna. Till skillnad från svenska fackgubbar, feminister, tycker inte jag att det värsta som finns är när någon vet något och berättar det för en. Det är tokig i mansplaining. Nej, men jag menar, jag fattar att de är kanske inte överklass då, på något sånt vis. En svensk städare eller en svensk knegare. Men jag tänker att det finns en slags motsättning att alla vi i den här delen av världen har det härligt, lite för att de har det ohärligt där. Att svenska knegare så här kan konsumera mycket mer grejer till ett billigare pris tack vare global ojämlikhet.
Mm.
Vi har billig tillgång till hela världens råvaror och arbetskraft för att vi är värda så mycket mer. För pengarna en svensk arbetare tjänar på en timme kan hen köpa det en arbetare i Bangladesh producerar på 10 timmar. Så svenska arbetare har ju ändå då ett materiellt intresse av att vara nationalister. Att den här utsugningen ska fortsätta.
Ja.
Mm. Att det inte ska bli så att allas arbetstid över hela världen är värd lika mycket. Så liksom vår så här starka ekonomi och välfärd skapas att vi har den här billiga tillgången till alla bengaler och sånt. Och alla världens råvaror. Men de människorna får inte komma hit och dela på välståndet.
Mm.
Så det sossar gör när de talar om att värna Sverige, till exempel genom att så här stoppa det inflödet av människor från Mellanöstern. De säger att de vill värna Sverige, men det är inte för att de är nationalister. Det är bara för att de värnar sitt klassintresse. Klassintresset Sverige, vårt intresse som en del av den globala överklassen. Så det är ju fortfarande klasskamp västvärldens arbetarrörelse står för. Klass mot klass.
Fast det är överklass mot underklass. Överklass i alla EU-länder förenar er mot underklassen.
Man kan väl fortfarande ta striden både uppåt och neråt, men när man håller på att prata om konkurrenskraft och värna välfärden kanske det är nästan, ja, det är väl både och, men det är också att man tar striden neråt nu. Både mot kapitalet, uppåt mot kapitalet i sitt eget land och neråt. Lite så blir det ju i praktiken. Jag vet inte vad som är rätt eller fel, men det är ändå...
Jag tycker det låter fel.
Ja, precis. Men att det här värnandet kanske ändå har en poäng då, för att det finns ändå en fiende ovanför en som också då kanske vinner allt på köpet om man inte värnar. Men då pissar man också neråt. Ja, jag vet inte. Men det är bara att, ja, men de värnar sitt klassintresse som en del av den globala överklassen. De kan ju fortfarande demonstrera på 1 maj. Bara andra plakat, eller hur? Få byta ut internationell solidaritet, arbetarklassens kampenhet, krossa kapitalet. Kanske istället ta plakat där det står: har syrierna inget bröd, men låt dem då äta kakor.
Det har varit ett jävla drama, minst sagt, kring vår före detta kollega K. Svensson de senaste veckorna.
Mm.
Som de flesta vet så medverkade han i podden AMK Morgon för cirka 3 veckor sedan och sa där bland annat att han tänkte sexmörda vår arbetsgivare, Åsa Linderborg. Och efter det så blev han av med typ alla sina jobb och även den här podden då, AMK Morgon, blev av med alla sina sponsorer och fick som följd av det lägga ner.
Mm.
Det har skrivits och sagts en hel massa om det här, så jag tänkte inte säga så mycket om just den händelsen utan mer fundera över de långsiktiga konsekvenserna av det här för liksom samhällssamtalet typ, eller något sånt. Ni får invända om ni tycker att jag har fel här, men det finns, tycker jag, två slags liksom tendenser i samhällssamtalet idag som står lite mot varandra gällande så här hur man bör prata. Och det ena är så här då, kanske lite slarvigt kallad för PK-vänstern. Men det är egentligen inte vara vänster, för man kan ju vara vänster utan att vara PK, och man kan vara PK utan att vara vänster och så vidare.
Teamgodheten.
Teamgodheten, precis. Men jag kallar det PK-vänster nu. Man kan i alla fall sammanfatta agendan för den här gruppen så här gällande skämt och humor. Man ska inte skämta på bekostnad av utsatta grupper. Skämt ska inte kränka någon. Man ska inte använda nedsättande ord om utsatta grupper i sina skämt eller överhuvudtaget. Och hur bestämmer man då om ett skämt är kränkande eller inte? Ja, det avgörs genom att om en person från den här utsatta gruppen känner sig kränkt, då är skämtet kränkande. Och då ska man inte säga det skämtet eller använda ordet.
Tolkningsföreträde.
Ja, precis. Är det typ korrekt ungefär återgivet?
Ja. Mm, det är också att sparka uppåt.
Ja, just det.
Det är roligt att sparka uppåt.
Ja, det är inte kul någon gång om man sparkar neråt, brukar, har jag ju hört.
Det brukar jag tänka sig att när man sparkar neråt, det tycker jag varken är humoristiskt eller satiriskt.
Brukar du säga det? Om jag pratar med så konstig röst.
Tycker att det är ingen finess när man sparkar
inte,
ner.
Jag vill inte egentligen säga något värderande om det. Jag vill bara liksom så här, typ, sätta ihop det som en ideal typ. Sen tycker ju folk så här väldigt olika och inom den här gruppen bla bla bla. Men jag tänkte bara så här, som om man skulle göra en ideal typ ungefär, så här, ungefär de här grejerna som är liksom, kanske kärnvärderingarna då liksom. Så man kan säga att det viktigaste...
Jag raljerade lite också när jag pratade med konstiga rösten. Det var det konstiga rösten indikerade.
Ja, jag förstår.
Om du inte förstod det.
Jag anstränger mig lite för att inte raljera. Jag vill få en sån neutral röst. Så att det är inte, jag vill vara zen-buddhistisk och bara titta på hur det ser ut ungefär. Man kan säga då, eventuellt, att det viktigaste med ett skämt enligt den här agendan är att skämtet inte kränker eller sårar en utsatt grupp.
Och att det är typ uppbyggligt.
Just det. Det kan också vara att liksom, det är liksom extra pluspoäng på något sätt ifall det också liksom så här, sätter dit en negativ struktur eller så. Men på något sätt minimikravet för skämtet är väl också att det inte ska kränka någon typ. Mm. Kanske får finnas ett skämt som inte är uppbyggligt. Men...
Just det, men det kanske är så här en ordvits typ.
Ja. Okej, en annan strömning som finns i samhället idag är en grupp som vi kan kalla, som jag har valt att kalla killkomiker. Den här gruppen kan också innefatta tjejer, men jag kallar gruppen för killkomiker för enkelhetens skull. Och den gruppen tycker så här om skämt, att det viktigaste med ett skämt är att det är roligt. Precis som till exempel ett konstverk, liksom att kvaliteten på ett konstverk avgörs inte utifrån liksom typ hur moraliskt rätt det är, utan konst värderas då istället utifrån liksom det konstnärliga värdet. Att det är fristående från så här moral, politik och religion. Och i fallet med skämt så avgörs det konstnärliga värdet enligt den här gruppen av så här hur roligt skämtet är. Är det mycket roligt har det ett högt värde, om det inte är så roligt så har det ett lågt värde. Oavsett då hur kränkande eller icke-kränkande det är mot en utsatt grupp. En invändning från den så kallade gruppen PK-vänster mot den så kallade gruppen killkomiker brukar vara liksom då att värdet roligt inte är ett objektivt värde, utan att det som avgör om man skrattar åt ett skämt eller får ont i magen av ett skämt inte enbart då är beroende på så här hur kul det är objektivt sett, utan det beror på liksom vilken situation man själv befinner sig i samhället då. Alltså en kille kan skratta gott åt ett våldtäktsskämt som en tjej börjar gråta av till exempel, kanske för att hotet då, om sexuellt våld till exempel är större mot tjejer. En jude och en arier kanske inte skulle skratta lika gott åt ett antisemitiskt skämt i Nazi-Tyskland, även om det var liksom då ett fruktansvärt roligt, bra uppbyggt antisemitiskt skämt.
Mm.
Känner ni igen den här invändningen mot objektiv humor?
Ja, precis. Men det är som lite grann om det med politiskt korrekt språk, att det går ju ut egentligen då på att, vad säger man, dekonstruktualisera, alltså liksom så här, blottlägga språket, blottlägga all osynlig makt som finns i språket och allt osynligt våld, eller man ska säga, som finns i språket, de gamla så här, patriarkala strukturerna. Och det gör ju att så här, det politiskt korrekta språket blir väldigt tydligt och så himla uttalat och explicit. Det finns ingen, så här, liksom, ingen undertext i det.
Nej, precis. Mm. Det är liksom en slags invändning, en motinvändning mot det som man kan kalla PK-vänstern, att liksom fullständig politisk korrekthet, och precis som du säger, kan vara liksom svår att kombinera med humor, eftersom politisk korrekthet är så ganska övertydligt och klumpigt och nästan lite så Asperger-artat. Det är liksom ett så här aspigt sätt att kommunicera. Medan skämt då typ ofta bygger på saker som så här kanske dubbeltydighet eller kontext.
Eller oförutsägbarhet. Om man alltid vet var ett skämt ska landa så blir det kanske inte lika roligt.
Exakt. Att så här, man kanske leker med ett tabu, att det är roligt för att det känns farligt om man får en chock av att träda över tabu och säga något jättesjukt och så vidare. Det är saker som kan vara lite svåra att kombinera med den här politiska korrektheten, kanske lite mer så aspiga tydlighet. Och man kan se ganska ofta tycker jag, exempel på detta. Ett exempel är så här, kritiken som Sissela Kyle fick mot ett guldbaggeskämt. Det var så jävla roligt där skämtet i grunden, ska jag bara. Nej, men skämtet var inte roligt överhuvudtaget, så det ingår liksom inte i detta. Men lite grann kritiken mot skämtet. Hon skulle presentera så här, Özz Nujen och Marika Karlsson, och då sa hon så här: de kan lära oss mer om en negers uppväxt och en kurds hårväxt. Och då fick hon kritik så här, för att hon använde N-ordet. Men det hon gjorde var att hon citerade ju då, vad heter det, Marika Karlssons föreställning. Så att, och titeln på Marika Karlssons föreställning har ju också kritiserats av PK-vänstern att hon använder det här ordet då. Men hon använde ju ordet i syfte att skapa en komisk, eller vad ska man säga? Alltså det här är ju en Asperger-människa sätt att förklara varför använder hon en titel på sin föreställning. Det är att hon försöker skapa en komisk effekt genom att säga något. Hon brukade bli kallad. Eller, alltså, ja. Hon gör ju inte ett försök utifrån ett SD-håll att normalisera det här ordet eller ta tillbaka det.
Nej, hon använder det för att det är laddat.
Liksom. Exakt. Men en viss falang av PK-vänstern har ju då policyn att helt oberoende av saker som intention, att man citerar något, kontext, tonfall, rollspel, lek med fördomar, andra så här kanske humoristiska instrument, så ska trots det ska vissa ord bara aldrig uttalas. Eller hur?
Ja, för att de liksom reproducerar rasism oavsett vad på något sätt.
Ja, exakt. Och det kan man ju tycka att typ, det här ordet ska utplånas. Jag försöker inte göra någon värdering, jag bara försöker...
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Klara.
Okej. Du får ju en värdering.
Jag tänker så här, poängen med det jag säger nu är inte att göra en värdering, egentligen, utan bara liksom återge något skit. Liksom. Hur som helst, de flesta av oss vinglar lite grann så här fram och tillbaka, upp och ner på den här skalan mellan de här ytterligheterna, killkomiker och PK-vänster, och tycker så här lite det ena, lite det andra, i lite olika fall och så. Men vissa andra är ju mycket mer så här benhårda och vill liksom så här driva på agendan, driva på samhällsklimatet i sin egen riktning och känner så att samhället hade blivit mycket, mycket bättre om det var mer PK-stämning i humor och skämt och allmän ton, eller att det var ett mer ett killkomiker-paradigm, tycker vissa. Att det hade varit mycket, mycket bättre. Och att det är så här en rätt polariserad, att det är rätt polariserat mellan de här grupperna. Och att också tycker jag det är något intressant med att båda de här grupperna utgörs av rätt unga människor liksom, som liksom typ åker till samma festivaler. Tänkte på det lite grann i så här Mr. Coolgate, att det nästan är liksom som två typ så här ungdomskulturer som så här står mot varandra som någon slags typ raggar och mods eller någonting. Och att det ofta är så här fruktansvärt hård och stämning, hätsk stämning mellan de här grupperna.
Jag tycker också att de typ behöver, eller i alla fall att sådana typ provokativa killkomiker då, att de, alltså det skulle inte, grunden för att de ska kunna provocera är ju just upprördheten liksom.
Exakt.
Så det är ju deras
livskraftiga.
Yeah.
De här grupperna, det skulle komma till det, att de är så här beroende av varandra och de liksom gör det varandra. Alltså gruppen killkomiker behöver då som, att det ska finnas ett tabun, alltså behövs ju ett tabun kring vad man får säga i ett samhälle för att ett tabu ska, att det ska finnas något spännande med att överträda det liksom. Och gruppen PK-vänster behöver ju också killkomiker liksom för att ha något att vara arga över och därmed liksom bekräfta sin egen världsbild. Alltså om man har ett case som är att hela världen är uppbyggd av så här rasistiska och sexistiska och transfoba strukturer, så levererar ju de här komikerna ständiga bevis och det, för att det är så. Så det är också väldigt skönt på ett sätt, för att det hjälper en att ha rätt, tänker jag.
Jag undrar lite grann om det är så, man pratar om den sån där JVVF-humor, eller jag vill vara farlig-humor, att, eller jag undrar om sån Mr. Cool-humor, ifall de verkligen vill att hela liksom, den där världen ska bli så upprörd. Jag tror inte alls, jag tänker att det är mer
fast
än så.
Fast hade det inte funnits den upprördheten, så hade det inte funnits eller liksom någon fallhöjd eller någonting som gjorde det kittlande. Eller liksom.
Jo, det måste ju klart finnas de normerna i samhället, att man säger inte så här. Men jag tänker ändå att det är så här en lite liksom, att hela den där grejen med att, jag kan tänka mig att en Mr. Cool-spelning, att det bygger ändå på någon så här, liksom, så här sinnessjuk intern humor och att man vill att alla som är där ska vara med på skämtet, och nu liksom bara har vi en så här, ja men sådana kvällar kan det vara, till exempel när jag varit med på sådana här roast-kvällar, att nu är det bara så här sjuk stämning här som vi alla, vi har bara en så här konstig frizon här och har vår konstiga intern humor. Ungefär som ett så litet gäng av människor har.
Men så bygger större... det ju på ett dom, eller att det ska finnas ett dom.
Jo, absolut. Men samtidigt som är det ju inte att det blir något skevt när, för dem tänker jag, de som håller på med JVVF-humorn, när folk som inte alls helt out of context, såhär, läser texten och ser det som ett såhär, det här är liksom en uppmaning till kvinnovåld eller något sånt där liksom. Att det blir, det är inte alls så de har tänkt det. Så att,
nej, men det tror jag kan stämma, ja. Absolut. Men alltså, man, jag menar ändå som Nanna sa, att grunden till varför man får den här hissnande, kittlande, hjälp, vad händer nu, vad farligt, ja, ja, och spännande, ja, ja, och kul det här var. Det måste ju vara att någon, alltså typ säger att man hade levt i att sexslavsamhälle där alla män hade alla kvinnor som sexslavar eller någonting, och sen säger man hora eller någonting i det samhället,
då säger man bara ja.
Då säger man exakt, då är inte det ett skämt, då är det bara en beskrivning av en verklighet eller någonting. Men använder man det ordet när det finns en
sladdning och
konflikt
absolut.
Det, så är det klart att det blir mer.
Jo, men det är mer att det är en sån här liksom lek med att säga förbjudna saker. Alltså jag inte riktigt, jag tror ändå att de kan tycka att, eller så tycker man kanske att det är roligt också när folk tar det på allvar, i och för sig, när någon på politism tar det på allvar och skriver om det.
Men sen kan man ju tycka så att även, alltså för jag tror att de på politism inte heller behöver ta det på allvar, så jag tror att man kan tycka liksom att även om det är så här, ja, det är sjuk internhumor och det är någonting och det är liksom det är skämt, men liksom att skit i om det är skämt eller inte, utan utifrån den här PK-vänster synen på det, så kan man ju ändå se det som att så här, oavsett om det är liksom ett skämt eller en kontext eller whatever, så reproducerar man.
Alltså precis, om man hoppar på Marika Karlsson för en negers uppväxt, så kommer man ju inte så här, orka hålla på och bry sig om kontexten här heller.
Ja, men också att man kanske tycker så här, liksom, att varför ska det vara, alltså, att de... alltså de, att leka med den typen av chockhumor eller så här, att sparka neråt eller så, att det är liksom att man gör det också för att man är då, vad ska man säga, outbildad eller i empati också, eller att man inte så här, kan förstå, eller att den humor du gör så, människor som inte kan se saker från något annat perspektiv än sitt eget, och att
typ, det är fullt möjligt att tycka det ändå, även om de,
exakt, så jag behöver liksom jag bara beskrev den här situationen. Hur som helst så funderade jag lite på hur då K. Svensson-gate har påverkat det här kulturkriget, om vi ska kalla det så. Lilla minikriget i kulturen.
Men får jag bara flika in en grej? Att jag tycker att det är liksom väldigt stor skillnad på typ när han har typ suttit och skämtat i vår podd. Även om så här vissa grejer typ har varit, som man själv typ har tyckt var osmakligt och så, så har det ändå varit skämt. Jag tyckte inte den här grejen, nu när han var med där och satt och skrek, det var ju liksom inte skämt, det var att han var genuint arg. Alltså det var någonting annat liksom.
Ja, men det tänkte jag tänkte också precis säga, att det är det som jag tror jag ändå så här, gör att det inte har något att göra med till exempel Mr. Cools universum.
Nej.
Att det är så här, alltså det var ju inte på riktigt såklart att han planerade att göra de här sakerna han sa, men det var ju på riktigt att han var så arg och att han kände sig så här, att det var rättfärdig vrede, och det gör ju att, ja, men precis, att det är något annat än bara här liksom leken med tabun.
Ja, eller jag, man inte här, jag har typ inga problem med att så här, typ försvara så här, skämt som jag, även om jag tycker typ att de är så här, över gränsen och kanske så här, helt, ja, jag vet inte. Men, ja, men just när det är så här, det där var verkligen någonting annat. Liksom.
Ja, men absolut. Och det kommer jag att komma till. Det var bra att du sa det, men jag menar inte att det var skämt alls. För jag uppfattar inte heller att det var skämt, det som hände i den där studion. Det här var bara bakgrunden till typ så här hur...
Däremot så är det många som har kopplat ihop den grejen med att han också typ har suttit och så här, dragit skämt som typ... många då har tyckt liksom varit osmaklig och så, men det tycker jag är faktiskt två helt olika saker.
Håller med om det.
Ja, precis, för det var ju liksom, om det här hade varit skämt i den här studien, men det var ju inte alls skämt. Fast däremot kan man ju säga att precis, nej, men det var jättebra att vi klargjorde det, för det tycker inte jag heller. Men jag tänkte bara fundera ändå på hur det här är då, hur den här grejen som hände i ANK morgonstudion har påverkat det här kulturkriget. Utan att göra några som helst jämförelser i övrigt, så tänkte jag lite grann på liksom en egen erfarenhet, nämligen hur det var att vara feminist i Sverige för typ så här, kanske 10-15 år sedan. Och jag vet inte, det ser ut som ibland kan vara svårt att komma ihåg det ens en gång idag, men att det var liksom ett väldigt så här, annorlunda samhällsklimat så här, innan feminismen slog igenom så här brett, att ministrar började kalla sig feminister och så. Jag vet inte om du också har den här erfarenheten, Nanna, men att det fanns liksom en allmän, ganska allmän uppfattning som alla tyckte. Alltså om man sa typ att man var feminist, så var det som att det var liksom en jättestor grej och det var så här extremt liksom omgärdat med fruktansvärt mycket fördomar, typ att det var så här, feminister är fula och det är för att de är fula som de inte har någon kille, och det är för att de inte har någon kille som de hatar män och därför vill de döda män, och det var liksom,
ja, men hela det här, jag var typ tonåring tror jag, när hela könskriget grejen och så. Men då var det ju också, ja precis, då kunde man ju känna den här svindlande, får man göra så här, känslan av typ att så här, säga typ ett sammanhang så här, jag är feminist.
Absolut.
Det var fruktansvärt provocerande.
Ja, verkligen. Det var ju liksom, alltså det finns ju fortfarande grupper i samhället idag som tycker den här grejen där, att kvinnor som är feminister är, vad heter det, att det är inte att de har fått knulla tillräckligt mycket och sådär. Men då var det liksom mainstream att tycka så. Alltså jag kom ihåg på skolan så tyckte liksom alla på min skola tyckte det, och lärarna tyckte det och typ sådär. Det var liksom normalt innan då typ Fittstim och innan Under rosa täcket och sådär. Och jag kommer ihåg liksom, som man gjorde då hela tiden när man var feminist, var liksom att man fick så här börja varje mening så här, typ, alltså jag hatar inte män så här, men jag tycker ändå att män och kvinnor ska ha lika lön. Alltså att man började från botten av någon slags grop hela tiden så här, jag är helt normal, sminkad, jag har en kjol, jag har en pojkvän, men jag tycker ändå att kvinnors handel ska sluta. Man började liksom en uppförsbacke, det fanns starka förutfattade meningar om en, det var det jag skulle försöka förklara bara. Och återigen så är det ju fortfarande så att vara feminist, men inte lika mycket som det var då. Då var det så jävla mycket så. Och i den här situationen, ungefär mitten av 2000-talet, så hade det liksom precis börjat att gå pyttelite bättre kanske för feminismen. Man hade börjat känna att det är lite medvind, nu händer det. Men då inträffade plötsligt en helt så här, enorm backlash, nämligen att så här, Dokument inifrån skulle granska feminismen och gjorde en intervju med ROX ordförande. Alltså det är ju en förening som riksorganisationen för kvinnojourer. Den dåvarande ordföranden Irene von Waschenfeldt, ni minns säkert det här, från att man då kände att det precis hade blivit lite mindre stigmatiserat att vara feminist, så blev hon inspelad på band när hon försvarade en positiv recension av Skummanifestet som de hade haft i sin tidning.
Men i er tidning, ja, så har de hyllar ni det här manifestet som säger att det att män är djur och maskiner och vandrar dildos.
Ja.
Står du för det?
Ja, det står jag för.
Män är djur.
Män är djur. Tycker inte du? Tycker inte du det?
Ja, och när det här hände och när det sändes, så var det liksom en enorm grupp människor i Sverige som kollade på varandra och sa så här, det var det här vi visste om feminister hela tiden, nämligen att de hatar män och tycker att män är djur. Och jag tänker att det måste ha varit exakt samma situation nu för kategorin killkomiker i Sverige. När K. Svensson sa de här grejerna i AMK morgon, så kollade en stor grupp människor på varandra och bara, det var det här vi visste om killkomiker hela tiden, nämligen att det de egentligen vill med det här, det är att sexmörda Åsa Linderborg. De kanske har hållit på att snacka om humor och skämt. Och, men av barn och alkoholister får man reda på sanningen. Nämligen att killkomiker vill egentligen, det de vill med sitt artisteri, det är att sexmörda kvinnor. Och slash eller skratta åt att sexmörda kvinnor. Eller vara så tysta enablers åt människor som planerar att sexmörda kvinnor.
Mm.
Och jag tänker att många killkomiker kanske har haft den här uppförsbacken redan innan det här hände. Att när de säger att de är killkomiker så tror folk från början att de är så här clueless och fula transfober. Så de kanske har kämpat på i den här motvinden, men kanske på sista tiden känt lite medvind. För att folk har varit så hjärtligt trötta på deras motståndarsida, alltså PK-vänstern. Så de kanske precis har varit känna lite så här, åh vilken frisk luft, vad härligt. Vi vädrar ut in i det här rummet med det här PK-låga taket. Det är inte så stigmatiserande längre att säga att jag är killkomiker eller att jag har en killpodd.
Och så blir de fartblinda direkt.
Då kommer K. Svensson och bara går i Irene von Waschenfeldt på hela bygget så att det bara exploderar i en sån monumental granatexplosion och dödar allt inom Nils omkrets. Ingen jämförelse i övrigt såklart mellan de här två händelserna. Förutom kanske lite vad som hände efteråt, alltså det är helt olika situationer. Men det som hände med män i djurgryt, det var ju att Irene von Waschenfeldt fick avgå som ROX ordförande. En tredjedel av ROX medlemskåren lades ner. Professor Eva Lundgren, som också outades som galning i det här programmet, fick sina anslag nedskurna så hon kunde ta doktorander och hon kunde inte delta på olika symposium. Och samma sak har ju hänt i communityt runt killkomiker, att man tar bort alla bidrag och försöker slå ner och utplåna den här osunda manspoddkulturen som har
liksom fastklubben eller vad man
växt fram den här. Och att jag tänker att det kommer vara jättesvårt nu att vara killkomiker och ha en killpodd där man vill kunna säga hora som då en slags ironisk lek med tabun och så vidare. För att alla kommer bara vara så här, bli typ rädda och backa ut ur rummet.
Mm.
Så det som jag funderar på nu är om det kommer bli så för så kallade killkomiker i den närmsta framtiden att de måste bete sig så som sådana extremt självursäktande feminister var tvungna att bete sig väldigt länge efter den här dokumentet inifrån händelsen. Nämligen att man måste liksom börja allting med att säga ja, alltså jag är inte alls en sån rabiat killkomiker som vill sexmörda Åsa Linderborg, utan jag var liksom en helt vanlig killkomiker. Jag tycker faktiskt att man kan få skriva fitta ibland på Twitter. Ja, men att det är så här roligt. Men jag är så här roligt kittlande polisinkorrekt. Jag är inte en så här Hagamannen inkorrekt komiker som man är rädd för på riktigt, utan jag är så här snygg och rolig killkomiker.
Det är det liksom det här AMK morgonpodden åstadkom nu, att det är inga vattentäta skott mellan Hagamannen och killkomiker längre. Den gränsen har blivit helt blurrad. Det finns ingen. Det är liksom så här otydligt vart den gränsen går.
Jag tänker att killkomiker kommer behöva ha såna kampanjer. Såna kampanjer med jättelåga krav, som när feminister, kommer ihåg att feminister var tvungna att ha en kampanj som heter Vägra kallas hora-kampanjen. Tycker jag är en väldigt liksom, modest kampanj. Det är inte så halva makten hela lönen, utan det är så här, vi är skitsamma för mindre lön än er, men snälla kalla oss bara inte också hora under tiden. Vi får mindre lön. Och nu kommer killkomiker ha såna kampanjer som heter Vägra kallas killkomiker med citattecken runt komiker.
Ja, just det. En vidriga, vidriga härskarteknik.
Eller bara, snälla kan vi inte få säga åtminstone hora.
Exakt, de kommer att våga kallas hora. Det är lite mer...
Slampa då. Kampanjen slampa då.
Nattfjäril.
Nattfjäril, frågetecken. Kampanjen. Snälla får vi säga nattfjäril. På sikt kan man ha en lite mer offensiv kampanj som kanske heter då den här våga kalla någon hora. Kanske killkomiker kommer kunna börja med om 6 månader eller någonting. De kan gå runt på gatorna och skandera våga kalla någon hora, våga kalla någon bög. Klasserna är för stora, kommunen är för trög. Men jag tror ändå att det liksom kommer gå bra för den här rörelsen. Jag tror att den kommer repa sig. Men... Och det säger jag utan någon värdering, det säger jag sen buddhistiskt, det är bara att jag tror att det kommer bli så. Men jag tror att det kanske ändå kommer vara så att vissa människor liksom aldrig kommer glömma bort det här. Att det liksom ändå alltid, kanske 20 år efter att det har hänt, kan komma fram någon när man är någonstans och uppträder. Att ha framkommit på något sätt att man är en killkomiker. Så kan det komma fram någon i en sån fläckig trenchcoat som luktar kiss. Och plötsligt bara stå så här jättenära och säga så här. Det är sådana som du som tycker män är djur, eller hur? Nej, förlåt, jag spelar. Det är sådana som du som tycker man ska sexmörda någon i en gummibåt. Eller hur fan det nu var? Jag fattar aldrig riktigt den här konstiga grejen. Och så kommer den här killkomikern i sådana fall. Och bara får sånt jävla ångest på slag och säger så här. Nej, alltså jag är inte alls en sån killkomiker. Jag tycker själv många gånger att killkomikerna går alldeles för långt. Jag tycker det är jätteobehagligt. Alltså jag är bara en helt vanlig killkomiker som har flickvän. Min flickvän är också killkomiker. Hon gör sådana ironiska homofobskämt. Hon är liksom mer politiskt inkorrekt än mig. Jag tycker det är hemskt att det finns sådana killkomiker som liksom förstör för oss andra killkomiker. Så alla tror att vi är så här vidre extremister. Och då kommer den här människan i trenchcoat som luktar kiss och plötsligt blir lite så här vänligt inställd och bara, ja, det var ju skönt att höra att det inte är så rabiat. Det är ju riktigt attraktivt för att vara killkomiker. Det brukar ju inte ni vara. Men just du, konstigt nog, du kanske skulle vilja sätta en yxa i min fitta om du förstår vad jag menar. Och då kommer den här killkomikern bara, alltså det är inget fel på dig alls, gärna en annan gång, men jag har faktiskt en flickvän. Och så kommer den här trenchcoat-människan bara, men jag trodde inte att ni killkomiker brydde er om sånt. Jag trodde att ni var så här free love och bara åkte runt på knullturnéer och satte på olika hårfrisörskor och utvecklingsstörda som blivit bussade till era shower från ett servicehem på landsbygden. Så trodde jag att killkomiker var. Killkomikern blir livrädd, försöker ta sig därifrån. Så kommer det vara. Alltså helt okej, men också lite vidrigt ibland.
Och sen så kommer det bli så att så här, statsministern börjar kalla sig killkomiker.
Precis.
Men
det är ett jävla skämt, för det är bara ett ord. Han har liksom ingen politik bakom det.
Nej,
men är nyfiken på vad liksom den här analogin med nedkissad trenchcoat bottnar i.
Nej, jag och Liv...
Du var ju också med då, Ola.
Eller satt i så här ett panikavsamtal och då kom det fram en man i trenchcoat och bara stod och stirrade på oss. Stod och fingrade innanför jackan typ, som om man hade ett vapen. Det var superobehagligt.
Mm. Ola, du var ju faktiskt med i den lokalen, kommer du ihåg det? Och det slutade med att hela lokalen fick utrymmas.
Ja, just det då på det där fem
man
forum.
Här, exakt, man är så på ett feministiskt forum och sen ett plötsligt står en sån människa någonstans. Mm. Som gör att man får en stark känsla av att det finns ett människa med stark ofeeling för en i det här rummet.
Men det man tänker nu är ju att den här händelsen har gjort att det är just att killkomikers då liksom förtroendekapital att få vara tvetydig och på gränsen, att det är lite bränt för ett tag framöver. Att man så här måste PK-ifiera sitt språk så att säga. Var mer mån om att visa att man är god i sitt språk hela tiden. Men andra sidan har ju nu Simon Gärdenfors och hans parhäst, med far och son, har ju gått ut hårt nu direkt.
Hans son.
De har bandet far och son, de har gjort ett TV4-program. Men de har gjort någon långt inlägg på sin Facebook-sida som handlade om att de var i Kambodja och spelade in musik och träffade någon maffiasnubbe i Kambodja som de betalade $6,000 för att få skjuta ihjäl en kambodjansk pojke. Alltså oerhört bara sån lång, obehaglig historia som var såhär cringe och sådär. Alltså,
sen la de upp en film också.
Ja, den såg inte jag.
De kanske inte har...
Ja, jag vet inte. Ja, men i alla fall det var ju verkligen den kategorin JVVF, skämtande. Men man kände lite nu efter liksom då Kringland Gate, när man gjorde det nu var det så att nu måste bli Dagens Media-artikel om det här. Paul Ronge måste gå ut och säga att det här är dåligt. Dåligt mediehanterande och skriva att man ska ha mördat en kambodjansk pojke. Jag vet inte ifall det är... För man kan ju ändå tycka att det är jobbigt och dåligt att skämta så, men som vi var inne på, att det är ändå kvalitativt annorlunda då jämfört med liksom den här riktiga ilskan som det var i den här morgonpodden, att då det inte var skämt och bara var raseri, så är ju ändå den här leken med tabun. Sen kan man tycka att den är dålig, det kan man vilken åsikt man vill om, men att ändå, ja, men att just nu är det så att kanske att folk blandar ihop det här fullständigt. Att det är skillnaden mellan de här sakerna. Så det är kanske liksom en liten en tid utav av att slicka såren. Det är ju inne nu då med signalpolitik som ska avskräcka folk från att söka sig till Sverige.
Mm.
Som vi var inne på tidigare i programmet också. Jag försökte ju hjälpa till med det för ett par avsnitt sen, om ni kommer ihåg. Genom att komma på sätt för att göra vårt land mindre attraktivt för flyktingar.
Just det, det var att bygga om Stockholm till Malmö eller sånt där.
Ja, utvisa Anton Ewald och tidsmaskin för att åka tillbaka till 1700-talet och stoppa industriella revolutionen.
Just det.
För att det har liksom gjort att det blir en stark pullfaktor som drar folk till Sverige. Men nu har jag tänkt lite mer. Jag bara fortsatt tänka på det här. Jag har ett par till förslag till avskräckande signalpolitik. Jag har då förslaget berätta om den mystiska blå fläcken.
Det här var så obehagligt. Jag vågade typ inte ens läsa den artikeln.
Vad är den blå fläcken?
Jag tycker det är obehagligt. Ja, det var fruktansvärt. Du berättade för mig om den blåa fläcken och jag...
Jag skulle säga, det är inte drottning Victorias mensfläck. Boom.
Tänk vilket... Otroligt bra pro-mensskämt kommande där från mig. Du är väldigt påverkad, märker jag nu, Ola, av det här nya klimatet.
Fullständigt kastrerad killkobik. Sitter bara här och drar mensskämt. Men det var en nyhet i DN om en mystisk blå fläck söder om Grönland.
Mm.
På klimatinstitutens kartor över temperaturförändringar på jorden så är hela världskartan i olika nyanser av rött.
Ja.
För att jorden blir varmare. Förutom på ett ställe. Det är en mystisk blå fläck söder om Grönland. Och den blå fläcken betyder att det har blivit kallare just där. Ytvattnet är rekordkallt. Mystisk blå fläck. Det är så kusligt. Det är så himla mycket upptakten på en katastroffilm. Så en excentrisk vetenskapsman spelad av Jeff Goldblum sitter framför sina skärmar. Tittar på dem. Allt är som vanligt. Sömn i vardag. Så plötsligt bara ställer han till. Så mitt i en rörelse. Kaffekoppen halvvägs till munnen. Bara så här, kisar, tittar på kartan, tar sig glasögon.
Double take, tittar en gång till.
Ja, tar sig glasögon och gnuggar sig i ögonen. Tittar igen bara. No.
Titta på flaskan han håller i handen.
Så tänka till sig en så här jättetjock assistent som sitter och äter hamburgare och kommer springande.
Hamburgaren bara faller ner i knät.
Look at this.
This can't be right. Börjar knappra som en galning på tangentbordet. I need to speak to the president.
Bild på Vita huset.
It's a mysterious blue fleck south of Greenland. Ja, men vad betyder den här mystiska blå fläcken då?
Det är kallt på
ett. Ja, det betyder att det blir kallt, men liksom vad, eller vad beror det på? Vad beror den mystiska blå fläcken på? Ingen vet. Men så här står det i den artikeln. Kanske är det bara naturliga variationer i Atlantens strömmar. Kanske, och flera ledande forskare misstänker numera det, har iskallt smältvatten från Grönlands glaciärer börjat störa strömsystemet så mycket att den varma golfströmmen avtar i styrka. Slutcitat. Glaciärerna på Grönland har börjat smälta i rekordfart. Det sabbar golfströmmen. Skandinavien kommer bli the day after tomorrow. Panik, panik, panik. Men jag menar bara det som signalpolitik. Hade det varit bättre?
Ja, vi kommer snart vara klimatflyktingar liksom.
Ja, i de här flygbladen på Lesbos. Inte det här liksom SDs we have no welfare left eller vad de har skrivit för någonting, utan bara berätta om den kusliga blå fläcken.
Ja, precis. Vi borde ge liksom tillfälliga uppehållstillstånd till oss själva för att vi kommer också behöva liksom så här hitta något annat ganska snart. Ja, men det kommer vara så här då att vi, när Ola, du som experten på klimat i Lilla Drevet, när kommer det bli så att det blir så kallt? Kommer det bli hur kallt då som det är Luleå typ, fast även i Skåne? Eller ännu kallare?
Alltså det här med att golfströmmen fuckas under närmsta seklet. Jag tror jag läste något annat att det ändå inte så... Ja, det är ganska stor chans, men jag tror ändå att det kanske... Det är inte så här 100% chans, utan det är nog... Jag vet inte, det var så här...
Det är bara 80.
Nej, det är mindre än 50 tror jag. Ja, men det är ganska stor risk att den fuckas lite. Sen så hur mycket kommer bli kallare? Skitsamma. Men det är ändå bara läskigt med den blå fläcken.
Det är inte skitsamma.
Jag hatar så jävla mycket att vara kall.
Ja, verkligen.
Men man kommer vara tvungen att liksom så här gå runt med så här sälhudar på sig och sånt. Eller liksom smörja in så här sin kropp med sälfett för att kunna gå utanför dörren.
Ja, exakt.
För att man kommer så här frysa. Hornhinnan kommer att frysa till is. Så kallt kommer det vara.
Låt oss säga det.
Låt oss säga det, ja.
Nej, men min andra idé då till signalpolitik som ska hålla flyktingar borta från Sverige är att just för att krisen är på väg då globalt, då ska vi få ut budskapet att Sverige och svenskarna är inte gjorda för dessa dagar. Alltså om tredje världskriget är på väg, som Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, sa häromdagen, så tror inte jag att svenskarna är de man ska ty sig till.
Vad fint här.
Ja, men vi kommer inte kunna ta in mentalt att det är krig någonsin. Alltså vi kommer vara med Marie Antoinette lalla på henne tills vi har så här huvudet i giljotinen.
Var inte hela den grejen med att säga att det är ett tredje världskrig att bara så här, vi skulle kunna kalla det det. Alltså att det var...
Ja. Jo, det är inte lika illa som andra världskriget.
Nej, om vi inte tittar på hur krig har sett ut förut så skulle vi kunna kalla det här ett världskrig. Var inte det typ så?
Om vi hittar på ett nytt betydelse till ordet krig så kan vi kalla det. Men du menar att ifall det på riktigt skulle bli så att Ryssland skulle få för sig och börja bomba liksom, vad heter det, Turkiet nu för att de skjuts ner planet och NATO går in i Ryssland och whatever. Alltså, allt skulle faller. Kunna ske. Ja. Allt faller. Och i så fall så skulle Sverige vara en jättedålig plats. Det kan jag ge dig 100% rätt. För det får jag jättestark känsla av när jag ser mig runt omkring. Att de här människorna kommer inte kunna liksom ha ett vapen och döda någon och sånt där.
Nej, alltså vi
ser omkring i det här rummet.
Jag är så jävla otrygg av att titta omkring i det här rummet.
Kulturarbetarna.
Ja, men också på gatan.
Ja, men jag tror vi är så programmerade att Bullerbyn är en naturlag. Allt ska funka, alla ska vara snälla, allt ska vara i ordning. Alltså vi har inte haft krig på 200 år. Vi är marinerade i välstånd. Alltså vi har ingen beredskap för att skiten ska träffa fläkten på riktigt. Vi kommer inte vara beredda på att sätta hårt mot en krigsherre. För vi är liksom beredda på att sätta hårt mot så här, sexism i dataspelsvärlden. Alltså det är sådana krusningar som liksom är de värsta vi kan tänka oss.
Är det feminismens fel menar du?
Detta land av velormän. Ja, så kommer liksom, har... kommer inte ha en chans när IS kommer.
Nej, exakt. Feminismen har så förstört försvarskapaciteten i Sverige helt och hållet.
Nej, men precis. Vi är inte alls redo för allas krig mot alla om den sista bensinen. Och det här är ju en gammal sanning och spaning. De bortklämade svenskarna, världens mesigaste folk. Men i tillägg till att etniska svenskar är mesar, så har ju vi haft en liksom relativt sett väldigt stor asylinvandring jämfört med andra länder under de senaste decennierna. Så vi har ju också fått hit alla världens fegisar.
Bra.
Det är de som söker asyl, de som är för fega för att stanna och slåss.
Just det.
Så har det ju varit. På 70-talet, alla chilenska fegisar. Sen bara fortsatt. Iranska fegisar, kurdiska fegisar, juggefegisar, somaliska fegisar, syriska fegisar. Så en koncentration av fegisar här. Världens fegaste folk påfyllt med ännu fler fegisar. Vi är så otroligt dålig liksom... Ett dåligt parti att välja i en säkerhetspolitisk kris, tror jag.
Mm.
Får skoja lite.
Ja. Försöker vara lite farlig.
Precis. Treva mig fram i JVVF, bort post kring Langate. Exakt. Isande tystnad här.
Mm. Exakt, vi skrattar inte åt det här. Men det kanske någon annan gör som lyssnar. Vi kan alltid hoppas.
Ja, ja, men så det är mina två förslag. För hur man ska minska Sveriges pullfaktor. Dragningskraft. Sprid ut budskapet om att det är en mystisk blåfläck söder om Grönland. Och svenskarna är inget att hålla innan åskan går.
Men varför ska vi skicka ut signalpolitik att de inte ska komma ut? Är det för att du är rasist?
Nej, du förstår det jag gör, att jag säger ironiskt. Hjälper till.
Okay.
Jag är inte den slags killkomiker som är rasist på riktigt, utan jag liksom leker med rasistiska tabun för att få en komisk effekt. Och jag tycker det är hemskt med sådana killkomiker som liksom går för långt.
Vad skönt att du sa det. För jag han blir riktigt, riktigt arg.
En annan satt här och hade så här rök rörorna.
Det var det för idag.
Tack för att ni lyssnar.
Och tack Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen om en vecka. Det är väl allt, eller?
Hej då.
Puss. Hejdå.